Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå och välkommen till Wahlgren och Wistam podcast.
Alltså jag kommer visa en bild för dig nu, Pernilla. Nu får du resa i tiden. Mm. Berätta, vad är det du ser här på bilden?
Nej men den är så gullig. Du skickade den till mig igår och jag visade den för Hanna och Jessica som jag är på turné med. Och de bara, nej det var det sötaste. Vi är så unga. Jag spelar Pippi Långstrump. Och du är väl, gör något reportage med mig kan jag tänka mig. För vi kände ju inte varandra då, vi umgicks inte.
Hur gamla kan vi vara där? Du har ju varit Pippi så många gånger. Men vad tror vi? Hur gammal är du på den här bilden? Vad gjorde du i livet då?
Ja men jag tror, för när jag började spela Pippi så var ju Bianca 1 år. Och hon är 29 nu tror jag. Mm. Så att säga att det är 28 år sedan då.
Åh, herregud.
Så jag var trebarnsmamma och...
Ja. Nej, inte tre. Med Bianca.
Jo. Nej, två.
Två.
Två barns mamma.
Okay.
Gud, jag kan inte räkna så dåligt. Ja, och spelade Pippi Långstrump med Ola Forssmed.
Ja. Och jag kanske var gift med Orup typ på den här tiden. Alltså, och jag kommer inte ens ihåg att jag intervjuat dig. Men det här måste ju varit i en sån situation. Eftersom du är Pippi Långstrump.
Ja, precis. Men jag vet också att vi gjorde något gig ihop. Nej, men då var jag Nico Nilla. Eller jag var Nilla.
Mm.
För det har jag bilder på när du är med också. Men det där, undra vad det var.
Väldigt gulligt.
Jag kommer... Men har du mygga på det? Det har du va? Sitter
inte
en liten
där?
Ja, nej.
Men ja, väldigt roligt. Jag kommer använda den som poddbild tror jag. För den var så gullig.
Den var jättegullig.
Men du, har du hejat på din kille Krille som har åkt Vasaloppet nu? Jag såg att du liksom vaknade extra tidigt för att titta.
Jag ställde klockan på 7.30 trots att jag låg och scrollade i min iPhone i hotellsängen efter föreställningarna. Jag hade dubbla. Jag kommer precis från Göteborg. Så jag har varit i Göteborg där vi nu har börjat liksom vår Göteborgsvistelse med Happy Ending. Och på söndag morgon så var det ju Vasaloppet. Och Christian Bauer var då en utav 16 000 andra som skulle åka Vasaloppet. Och det här har ju han tränat för och han har... han åkte iväg till Sälen för 10 dagar sedan. Vi har inte sett på 2 veckor.
Har du längtat?
Ja, men lite grann alltså.
Men det är också rätt skönt att vara själv.
Ja, jag tycker ju både att det är skönt att vara själv och sen har jag ju så himla kul... med mina kollegor och sådär. Så att man längtar ju på så sätt att man tycker det ska bli mysigt när man ses igen. Men jag ligger inte vaken och stoppar huvudet i, vad heter det? Ansiktet i huvudkudden och bara... Det gör inte, men det är jättemysigt. Vi pratar, herregud, man pratar ju på FaceTime och så. Men man längtar ju såklart efter att ses igen, det gör man ju. Men i alla fall, och då var det ju Vasaloppet. Så att jag ställde veckaklockan på 7:30 och så gick jag upp och så såg jag startskottet gå. Mm. Och det trodde jag väl inte att jag skulle sitta och titta på Vasaloppet. Och,
nej, det trodde inte jag. Väldigt out of character.
Men det var väldigt, jag har ju sett hans upptrappning och hur han har tränat och tränat. Och han har ju då varit uppe i Sälen och åkt liksom längdskidor varje dag. Och varit där med en kollega som de åkte bredvid varandra. Mm. Det var faktiskt väldigt roligt att de fick, det är tydligen väldigt ovanligt, de fick liksom startnumret.
Jaha.
Precis bredvid varandra. Ja. För man tränar ju upp så man gör olika lopp och så får man en bättre startplacering beroende på hur man hamnar med de här testloppen. Och han hamnade precis, han höll på att hamna nummer 5 Men han kommer nummer 6. Men
vad gulligt att du verkligen har lyssnat och tagit in att han har berättat det här.
Ja, jag har följt honom. Ja, och sen var det så roligt, för sen låg jag och kollade på tv. Och vem dyker upp där i tvn om inte Christian Bauer av alla 16 000?
Han kommer konkurrera ut dig. Snart kommer han få mer tv-tid.
Ja, men då lyckades han hamna bredvid. Måns Möller hade någon sån här livesändning på SVT Play. Mm. Så att kameran följde honom och Klara
Hammarström.
Hammarström, tack. Och antingen så, det slumpade sig bara så. Jag frågade faktiskt Christian. Han åkte i det, för det var ett enkelt räls, ett enkelt spår att följa. Ja. Men det kan ju också vara så att han sökte kameran, vad vet jag.
Men det där med, du säger att man ska liksom öva en massa, han som har varit uppe i flera dagar innan och kört en massa. Mm. Jag har ju åkt Vasaloppet.
Va? Eller ja, det har du sagt flera gånger.
Ja, men alltså jag har åkt Tjejvasan några gånger, klarat det jättebra. Men en gång för väldigt många år sedan, alltså på min Orup-tid, på den tiden, då fick jag för mig att jag skulle åka Vasaloppet och göra det med min pappa då. Så att, och då har jag varit, tror jag, i London eller New York på värsta partyhelgen. Och jag har inte övat någonting. Jag har liksom typ inte åkt långfärdsskidor liksom. Och jag säger till min pappa, hämta mig på Arlanda. När jag landar då och då så kör vi upp till Mora liksom. Okej? Vi gör det.
Han kommer liksom med längdskidorna
han
till Arlanda.
Han kommer hämta mig. Vi kör hela vägen upp. Orup är med.
Vadå, ni åker heja längdskidor från Arlanda
Nej,
till Mora?
Nej, vi åkte ju bilen upp, pucko.
Jag bara såg framför mig och hoppade i pjäxorna.
Du är från Nej, okej. Okej. Vi åker bil upp till Mora. Jag, min pappa och Orup sitter där. Uh-huh. Och jag och min pappa ska åka. Och Orup ska heja på liksom. Uh-huh. Och så kommer vi till den här starten. Du har sett bilder. Det är sjukt mycket skidor. Ja. Och jag typ har fortfarande Alaya-klänningen på mig. Alltså nej, jag tog på mig skidkläder. Bara hur, vad är bak och fram på skidorna? Sådär, fattar ingenting. Och då visade sig att min pappa har glömt sina skidor. Jag vet inte hur man kan glömma sina skidor. Det går inte att hyra ett par skidor där precis vid start. Det är kaos. Så att helt plötsligt blir jag väldigt själv i det här. Så jag ställer mig där och ger mig iväg och tänker, oj, det här var ju inte så lätt som det ser ut. Och framförallt i nedförsbackar. Hej vad det går, alltså det är sjukt fort.
Och det är jättesvårt. Jag har ju testat att åka längdskidor, det är inte lätt.
Nej,
det ser
alltså
lätt ut.
Och du vet, och så vid första stoppet, andra stoppet, så är då min pappa och går upp och heja, heja, du vet så här. Och jag känner att det här kommer aldrig gå. Och ingen i såna här lopp, jag vet inte, ni som lyssnar kanske har kört såna här lopp, ingen vill liksom småprata. Jag tänkte, det här är väl mysigt, och bara hej, hej, hur mycket har du åkt skidor? Jag har inte åkt något alls, du vet så här. Alla är så här koncentrerade såklart, fokuserade såklart. Ingen ville prata med mig alls.
Så att, jag tror att det var skillnad dock det här loppet.
För vad jag... Nej, men folk är ju proffsare än mig.
Jo, men jag måste förklara att det här loppet var ju, det var ju slask och tö och skitväder.
Ja, det var jättehårt.
Ja, så det var väldigt, väldigt segt åka, vilket gjorde att de fick staka hela vägen. Ja. Så det gick väldigt, väldigt långsamt, vilket gjorde att det var enorma köer. Så de klippen jag har sett på Christian när han åker, det är ju inte fart på de åkarna.
Ja, du fattar.
Så de står ju och småpratar med varandra hela tiden. Ja, jaha. Ja. Tjena, tjena, och hur många
Gud,
gånger
men jag, snabbspolning, klarade inte av det här. Jag fick bryta efter typ 70% av loppet. För jag typ kom efter när de stänger och går hem.
Nej.
Ja, men sen är jag också Tjejvasan. Men respekt till er som har gjort det, och speciellt Christian då, när, om det har varit dåligt väder. Och Aron, ni vet, du vet han...
Ja, som,
Aron,
sitter,
som sitter i rullstol har gjort det här för att hedra någon tjej som har gått bort i cancer. Alltså, fy fan, vad, tänk då att sitta i rullstol och bara staka sig fram i det här slasket. Alltså.
Eloge, eloge. Nej, men Christian... Vi sågs ju då igår natt, för jag kom hem från Göteborg med sista tåget och kom fram till centralen vid 12:30, och så åkte jag hem, och ungefär samtidigt strax efter mig kom Christian som då åkt Vasaloppet och sen bilat hem från Mora.
Vem gick upp med Theo på morgonen då?
Ja, men det var han såklart. Snälla. Vem åkte och lämnade tillbaka hyrbilen? Ja, det var han såklart. Nej, men han vill ju det. Jag har ju världens snällaste människa som jag förstår inte hur han orkar. Men nu ska vi se, vad skulle jag säga om... Jo, då hade Vasaloppet skrivit på sin Instagram typ så här, vad tror du Christian Bauer, tror du kan få med dig Pernilla till nästa års Vasalopp? Och vet du, han trodde typ där ett tag i natt att det skulle vara en rimlig idé. Och jag bara...
Inget skulle förvåna mig mer faktiskt.
Nej, men aldrig. Jag bara, nej, men det förstår jag väl att det inte kommer hända. Jo, men det kan väl vara kul, Pernilla, en liten del. Vi kan åka bara en bit eller tjejvasa. Nej, men jag bara, nej, men vem tror att du är gift med? Ser jag ut som en vasaloppstjej? Alltså aldrig i hela mitt liv. Det finns ingenting i hela mitt system som skulle kunna få mig att ens vilja
jag förstår.
Tänka tanken. Så att, eloge till dig, eloge till Christian, alla andra 15 999 stycken som åkt. Men mig kommer ni aldrig se där.
Vet du vem jag fick ringde i morse klockan 6 på morgonen?
Nej. Är nog jobbigt.
Orup.
Nej men gud.
Alltså det var jobbigt.
Ditt gamla ex.
Mitt gamla ex vill man inte fick ringa klockan 6. Men vet du vad jag tänkte efteråt? För då
svarade han?
Nej, han svarade inte. Jag visste ju inte ens att jag ringde upp, för det var i fickan. Men då tänkte jag efterhand, för jag bara, förlåt. Vad säger du? Då tänkte jag, jag ringer ju aldrig honom, ska man lägga till. Då tänker jag att han kanske trodde att det hade hänt kid något. Förstår du? För varför skulle jag ringa honom klockan 6 morgonen?
Så jag skulle bli livrädd.
Men, apropå,
eller också trodde han att du ville ringa och säga vad bra din show var, som jag såg att du var på.
Ja, jäklar vilken like-raket det blev på min Instagram. Jag tog en bild. Nej, men jag, faktiskt så var det Magnus som tjatade. Jag tänker ju lite grann, jag har hört och sett honom spela så mycket, så jag var inte jättesugen. Det var inget jag prioriterade.
Been there, done that.
Men Magnus var jättesugen och fixade i alla fall, så vi gick och tittade och gick bakom och pratade och hängde i logen sen med honom. Och det var väldigt, väldigt bra, för att han har tokövat på både piano och gitarr. Mm. Så att det blev, jag som då har hört om då mycket, de här hitsen som han har gjort, blev otroligt imponerad. Men sen är det ju svårt. Det är en lång föreställning och det är bara han. Men han lyckas, för att han har så sjukt mycket hits.
Pratar han också mycket?
Han pratar väldigt... Mm. En rolig...
anekdot?
En rolig prata var ju också att han pratade om Sliding Doors. Den här filmen Sliding Doors. Att om det inte hade hänt precis det, så hade livet tagit en annan vändning. Och då sa han, om inte fotbolls-VM, om inte de hade tagit sig till brons, då kanske inte han hade varit där han hade varit med GES. Och när vi guld i USA blev ju så stor, så hela GES enorma apparat blev ju tack vare att de tog VM-brons.
Ja.
Så sådana små grejer hela tiden.
Det är verkligen så. Jag har inte sett showen, men jag har sett att han har anammat Benjamins idé där. Han byter outfit på varje show.
Ja, men det känns som det är många artister som gör det nu.
Va? Är
ja,
det?
Jag tror att det nya svarta bland artister är att man byter kläder.
Ja, okay.
Det känns väldigt... Jag var nere i logen där. Och det var ju roligt, för att precis när jag skulle gå in till föreställningen så... blev kissnödig, gick på toa och drog ner gylfen, och gylfen gick inte upp. Alltså den fastnade i nederläge liksom, så det blev ju som en...
Så du kom ut från toaletten med öppen gylf och jajamän, Orup tänkte, nej Sofia, den dörren är stängd.
Ja, jag bara...
Har du inte förstått det? Släpp mig!
Och just när jag vill ragga så drar jag ofta ner gylfen, det är ju så, så jobbar jag. Och ofta, ofta är det många som bara, wow, henne måste jag ha. Nej, men i alla fall, så att jag hade, om du tänker att jag knäppte knappen och så var det en stor hål där gylfen är, okej, inte mycket att göra, tänkte jag, och stod för det då. Men sen så när vi gick ner i logen så tänkte jag att någon kanske har en säkerhetsnål där, så jag sa det, hallå du där, har du möjligtvis en säkerhetsnål? Jag tänkte att det var en roddare. Han bara, ta för byxorna genast. Va?
Och då är det tydligt.
Det var en kåt roddare. Nej, men då var det kostymören.
Ja.
Så han bara direkt, ta för byxorna. Ja, och sen så tog jag av mig byxor, satt där i mina små trosor och han...
Backstage med Orup.
Igen! Jag trodde jag hade lämnat det här bakom mig. Ska jag vara naken här igen med en loge med den här mannen? Nej, men... Och då i alla fall fick jag se alla hans kläder. Och de är ju sjukt häftiga, precis som Benjamin. Det är glitter och det är läder och det är fransar och det är paletter och... tantblusar och allt vad det är som blir jättekult när man sätter det på en rockstjärna helt plötsligt.
Men jag tror, jag vet inte, jag har inte sett några andra än de som har gjort det i Sverige, om jag ska vara ärlig. Men det är säkert någon annan som har gjort det utomlands.
Men du sa att Carola var likadan?
Nej, hon har typ samma hela tiden.
Ja, det kanske jag som har fel.
Men jag tror att det är, för det första är det ju otroligt många kläder som måste med, både på turné eller backstage och så, och många kläder som måste tas fram. Men jag tror att det som är kul är ju nu när man tar liksom, när man lägger upp reklam och bilder på Instagram, så blir det något nytt som händer varenda gång. För det blir ju lite samma, det kan jag känna när man lägger upp bilder från Happy Ending. Ja, men
Ja, men det är sant.
Ja, nu har vi sett de här bilderna.
Men jag tänkte på Orups grav, eftersom just det är bara han, det heter ju bara Orup. Så är det ju, det är ju inget band som kostar pengar, det är inte, det är liksom en rätt slimmad produktion annars.
Ja.
Så då kan man ju lägga pengarna på att han har ju, kommer ha en enormt cool garderob när den här turnén är över, eller alla spelningar.
Ja, vad ska han göra med alla sina glitterkläder? Ja. Hur många liksom glitterfester kan han styra upp så han får användning för dem igen? Han får starta ett Orup-museum.
Men jag vill bara ge betyg. Alltså, det var jag var lite så här, kommer jag tycka att det är tråkigt att det är bara han? Men nej, det gjorde jag inte. För nej. Hitsen. Och då skrev jag på mitt Instagram när jag la upp den här bilden, vilken är er Orup-favoritlåt? För själv tycker jag Som isarna är bästa låten. Vilken är din bästa Orup-låt?
Åh, han har gjort så många.
Många tycker ju Regn hos mig, Danviks Tull, från Jörsholm, Danviks Tull. Flickorna på rad.
Jag älskar Magaluf.
Du gör det?
Ja, älskar Magaluf.
Är det sant? Ah. Vad roligt. Då säger han också, jag spoilar inte allt nu så ni behöver inte vara oroliga, men han har ju liksom förstört ordet Magaluf.
Varför heter det Magaluf?
Det heter Magaluf, men bara för att han sjunger Magaluf så har det blivit det.
Ja, men varför gjorde han det? Det tänkte man på när det kom, men det heter ju Vio till Magaluf. Magaluf.
Ja, det är du som är musikalisk. Du kanske.
Sista resa.
Det går inte att sjunga Magaluf. Det är inte samma...
Kan vi inte lyssna lite på den?
Ja. Måsarna skriker sig hesa. Fortfarande säkert där. Eller finns det måsar? Ärligt talat, finns det måsar i Magaluf? Eller Magaluf?
Har han missförstått det också? Jo, men måsar, seagull, det finns ju utomlands. Det finns ju. Det är inte något svenskt.
Jag vet inte. Vet du vad jag kommer att tänka på idag? När jag körde då, efter att jag hade fick ringt Orup.
Nej, berätta.
Förlåt, alltså vi hördes och det var ingen fara sen. Men det var lite pinsamt. Det är vissa personer man inte vill fick ringa sex på morgonen.
Nej.
Men jag tänkte på att man aldrig ser någon lyftare nu för tiden.
Nej.
Alltså förr i tiden, jag och min pappa, vi lyftade typ. Jag bodde ju på ön här ibland, så när vi inte hade bil så bara stack man upp tummen eller du vet. Det var, och man såg lyftare lite överallt. Jag och min kille lyftade i Göteborg någon gång och skulle se Bowie. Han fick klä ut sig till tjej för att det skulle vara lättare att få lyft för två tjejer.
Men gud, helt vad glad rätt. Han blev, chauffören, när han sen trodde att han fick
det var två killar, de blev skitsura.
Ja, eller hur?
Men nej, det man tänkte, man ser inte lyftare någonstans.
Men är det inte därför då? För att man inte vågar? Man vet ju inte var det sitter för knäppis i bilen.
Det kan sitta en sån som jag. Som vill ta, för jag är ju så här, jag tänker när det står folk och väntar på bussen när det är kallt. Tänker, undrar om jag ska stanna och fråga om du vill ha skjuts. Men då kommer de tro att jag är knäpp och farlig.
Jo, men det tänker jag också. Jag och Christian plockade faktiskt upp 4-5 tjejer. Vi hade varit ute på Värmdö hos mina föräldrar. Och det var sent på kvällen och det var någon... Jag vet inte vad det var för kväll, men då hade det varit någon stor fest där ute. Och då kom det några tjejer gående ensamma på vägrenen.
Mm.
Och jag vet ju som bor där ute, det går ju inga bussar så sent på natten. Så då stannade vi faktiskt.
Ville de hoppa in då?
Ja, det ville de. De var jätteglada. Det var inte bara
jätteläskiga Pernilla Wahlgren som vi plockade upp med i bilen.
Och då åkte jag och Christian väg med dem långt in i skogen.
Och våldtog dem.
Nej, fy vad helst. Nej, men de var jätteglada liksom.
Men, nu kom jag på det.
Ja.
Jag tror att man inte ser lyftare nu för tiden. För nu finns det så mycket så här grupper. För när jag bodde på Gotland på somrarna och det var en bit från Visby, då fanns det ju så här, är det någon som ska mot Visby så hänger jag gärna på. Jag tror att det finns såna här...
Facebookgrupper.
Ja, men Facebookgrupper, vi som inte vill lyfta. Ja. Nej, men alltså att jag ska ta mig från A till B, är det någon som ska åka den?
Jag tycker för det fanns ju inte att man ska lyfta. Du har ingen aning om vad det kommer för knäppis i bilen där. Man ska inte stå.
Men hur många knäppisar finns det? Ärligt talat, är inte det sånt som våra föräldrar sa?
Alltså, det är klart... Jag skulle inte vilja att mina barn lyfta i alla fall, så mycket jag säger. Och jag skulle aldrig ställa mig...
Jag älskar att mina barn lyfter. Nej, jag skojar. Nej, men det är klart. Jag vet. Men vi är också intutade i att man fick kramp när man badade efter man hade ätit mat.
Ja,
och att
jag
alla...
vet,
men... Alla snusgubbar åker runt och tar upp lyftare.
Ja, men det är en otrygg värld vi lever i. Jag tycker inte att man ska lyfta. Det tycker inte jag. Det är min grej. Får jag berätta en sak? Eftersom du nu har hyllat Orups show, så vill jag hylla en film som jag var och såg i Göteborg. Mm. Och det är lite roligt när man är så där, när man åker iväg då. Vi är i Göteborg torsdag till söndag. Vi kommer vara där 2 veckor till. Det finns biljetter om någon fortfarande vill kolla på oss i Göteborg.
Tror inte det finns någon. Den verkar så tråkig, den här showen.
Det är väldigt roligt att skratta. Nej, men, och då är det lite mysigt, för att då har vi ju faktiskt lite ledig tid också som vi kan spendera på dagarna. Så att jag har faktiskt varit och sett 2 filmer. Mm. En var jättetråkig, jag kommer fortfarande inte ihåg namnet på den, men det är inget som jag vill rekommendera i alla fall. Det var den segaste filmen jag sett. Det var så, en scen var, den pågick säkert 4 minuter, att han gick runt och släckte i ett hus. Så man fick se honom utifrån och gick och släckte i vardagsrummet. Han gick och släckte i hallen.
Gud, vilket manus.
Ja, nej, det var så seg. Men det var liksom, det var det konstnärliga i den filmen, att det skulle vara ett långsamt tempo. Mm. Den funkar inte för mig. Men sen var vi och såg Filip och Fredriks nya film, Den sista resan.
Mm, jag såg den igår, så att jag är...
Åh, herregud! Ja. Det är den bästa film jag sett, alltså ditt mästerverk. Ja.
Jag intervjuade på radion i morse faktiskt, Fredrik, om den här, så att jag tittade på den igår kväll.
Visste du att jag skulle säga den?
Nej, men jag anade lite, för att jag är själv rätt uppfylld av den. Oh. Och det är så många, många fina scener. För er som inte har sett den, så är det ju då Filips pappa Lars, som är över 80 nu, och de har filmat även när han pensionerades, han var lärare i en skola, och vad då, planerna var att nu jäklar ska det levas livet. Men det blev inte riktigt så, utan han tappade livsgnistan. Och hela filmen börjar med att han gör en läkarundersökning. Han är frisk, men i huvudet är han bara deprimerad och tänker att livet typ är slut.
Mm. Han sitter bara i en stol. Från att ha varit liksom en kreativ och härlig, energifylld lärare. Jobbat, haft massa elever som älskat honom. Han gick i pension, som du sa, nu ska jag leva livet. Och sen har han bara hamnat i depression istället för pension, kan man säga.
Nej, men det måste se den, för det är så många fina scener. Men
man skrattar så mycket också. Jag har aldrig skrattat så mycket på film, tror jag. Jag skrattade så där otroligt hjärtligt och mycket. Och sen gråter man och man drabbas. Och den är så fin. Och Filip och Fredrik, deras vänskap är så fin. Filips relation med sin pappa är helt otrolig. Mm. Det är den finaste filmen jag sett.
Och det som också blir så tydligt, det är ju Filips resa det hela, för att hans pappa är skruttig och skruttig, och han har problem med att dricka ur ett glas, till exempel. Han kan inte höja glaset så mycket så att han får en klunk, och har svårt att få maten på gaffeln. Så att det blev så starkt ombytt att det var nu han... Gud, nu kan jag inte prata om det. Nej, men det är han som får hjälpa sin pappa, och inte tvärtom som det var när de var små. Liksom.
Nej, men precis.
Ja, men gud, nu blir jag blödig. För att det blir...
Nej, det var så...
Nej, men det blir så starkt att det blir... Och en fantastisk scen som bara den är värd att gå och se. För att de åker då till Frankrike. Hans pappa Lars älskar Frankrike och har en stor passion för det. Och framförallt så har han berättat så mycket om den härliga, häftiga, temperamentsfulla trafiken som är där. Att man liksom tutar och skriker och det är temperament. Och
fransmännen, han tycker
fransmännen är så härliga. Ja. Och så ville de så gärna att han skulle få se det. Men hur? Så att de sätter pappa Lars och Filip på ett café. Och sen så har de gått och kastat ut skådespelare. Och det sa Fredrik i morse, att när de skulle kasta ut de här skådespelarna så ville inte Filip säga nej till någon. För egentligen behövde de ju ha 2 personer som skulle bråka i trafiken. Mm. Men han bara, nej, nej, nej. Alla, vi tar alla som är här, alla skådisar som ville ska söka om rollen. Liksom. Så de placerade ut dem överallt. Så det fanns en massa statister som inte ens var med i bild, som ändå fick betalt för att vara där. Och så spelade de upp ett scenario som då pappa Lars, ända tills han såg filmen, trodde var på riktigt.
Så det var inte först han såg filmen,
nej,
han förstod.
Som han gjorde helt nyligen, såg filmen. Men så att det kommer en bil och så kommer en annan, de tutar och skådespelaren då går ut och skriker, och då blir det en liten slapp på kinden och så vidare. Och sen när de åker iväg, då filmar de ju hela tiden pappa Lars då, som han bara, ja, Frankrike. Och han är så här nöjd med att han har fått det där skådespelet. Är helt, helt fantastisk.
Ja, den var så fantastisk. Och den också, jag tycker det blir så viktigt när man känner också, för att vi blir ju alla äldre. Och när man blir gammal, det är väldigt lätt att hamna i depression. För att, det vet jag också när jag pratar med mina föräldrar, att man blir ledsen av att man inte kan orka lika mycket som man gjorde förut. Man blir ledsen av att man inte
har ont överallt.
Ja, och att det där att man inte kan ta liksom, orka ta maten till munnen, att varför går det så långsamt. Man blir ledsen av att man plötsligt måste ha rullator, eller man blir ledsen av att synen försämras. Och då är det så viktigt att att man liksom, vi då barn, när vi har föräldrar, att vi liksom hjälper våra föräldrar att göra roliga saker med dem och skapa minnen med dem även som äldre. Och den här gåvan som Filip har gett Filip har gett sin pappa, får göra den här resan och även filma det. Vilket fint minne för honom att titta på det här. Och den här scenen när han sitter och får se sina elever som hyllar honom. Och att man får se det medan man lever. För det är ju ofta så att allt det här fina som man säger...
Han är lärare, lägger till då. Eller han har arbetat som lärare tidigare.
Ja. Och allt det här fina som man säger på en begravning, det får man ju inte höra, som Magnus Uggla sa. Varför ska man ta livet av sig när man inte får höra...
Snacket efteråt, ja.
Och då läste jag om en kulturperson i någon stad, jag vet inte vilken, som hade drabbats av cancer och visste att han skulle gå bort. Och då kände han så här... Jag vill få höra alla de här fina sakerna som folk kanske kommer säga om mig på min begravning. Så han kontaktade kyrkan och frågade, får jag ha en...
För begravning?
Ja, jag vet inte vad han kallade det för. Ja, en avskedsfest typ i kyrkan. Så att alla samlades där och det var en präst.
Satt typ levande där kyrkan... Han satt levande där kistan skulle vara då.
Ja, han rullades in i sin rullstol. Och sen så gick alla upp och höll tal till honom, avskedstal. Och han fick höra alla de här fina orden medan han levde. Konstigt, men jättefint.
Konstigt och fint.
Ja, men då menar jag att en sån sak är väldigt fint att göra. Att låta folk tala in hälsningar till någon som fortfarande lever, vad den har betytt. Eller att man bara säger det till våra äldre liksom, innan de går bort. Sen kan du och jag råka ut för en överkörd av en buss imorgon och då får vi inte höra det. Men när man vet att man börjar närma sig den åldern då livet är skört, då är det ändå ganska fint att kunna ge det här och göra det. Så att jag blev väldigt inspirerad och tagen av hela filmen på så många plan.
Och Fredrik sa ju också att, för jag frågade hur Filip hade förändrats av den här resan med pappan och filminspelningen och så vidare. Och det, han sa liksom att det är ju lite att acceptera, för man vill gärna se sina föräldrar som den starka och glada när de åkte på den där semestern när de var unga och han var starka pappan liksom. Man vill ju ha tillbaka honom till den, men också tror jag insikten blev för honom att nej, han kan inte få tillbaka den pappan, utan nu är den här pappan, och liksom acceptera. Och det pratade vi om för några poddar sedan när jag refererade till Hanna Hellqvist, den här krönikan i... Var det DN eller Svenskan som var så här, gud, att ens föräldrar blir gaggiga, gamla, man retar sig på dem och man, det är liksom fult att prata om det liksom, för att man blir tokig när de går långsamt eller pratar långsamt eller du vet, kan inte få in maten i munnen, då blir man så du vet, och att det är fult.
Eller inte hör.
Ja, hörsel och syn som ställer till det, så bara blir man frustrerad.
Det får man inte bli.
Man får
eller man får acceptera att man kanske blir
På något vis så är det väl kanske naturligt att man irriterar sig på de sakerna.
Men inte visa dem.
Men samtidigt så här, jag tror att man... Det är bättre att bara prata om det. I Filips fall nu med hans pappa nu, de har fått en mycket tajt relation och han accepterar att hans pappa i den fasen han är i livet just nu.
Precis.
Sen så kändes det som att de hade väldigt härligt och kul på den här resan, och han blev ju pushad liksom att göra det, fast han inte riktigt ville eller trodde han skulle klara av det liksom.
Nej. Och jag tror också det är fint att acceptera åt båda håll, för det vet jag att som pappa kan säga ibland när han blir äldre nu och så, att ja, men ni ska inte behöva ta hand om mig. Jo, det är så livet ser ut. Alltså, våra föräldrar tar hand om oss när vi är små, och sen när de blir gamla så får vi ge tillbaka genom att ta hand om dem. Och ser man det så istället som någonting fint, så blir det ju inte jobbigt kanske på samma sätt.
Det är roligt, den här veckan har ju vi varit barnfria då. Alltså Lennox har ju varit och åkt skidor utomlands och de andra barnen är borta, så att jag och Magnus har varit ensam hemma. Och vad gör vi då? Vi skiter i att bädda sängen. Vi lämnar disk framme. Vi tittar på dem och bara, men varför gör vi det? Det är som att vi gör någon revolt. Så här, bara, vi gör som vi vill. Eller är det för att vi liksom kan släppa att vi måste vara bra förebilder ett tag? Vi bara, en vecka så slipper vi. Vi gör precis som vi vill. Vi bara lägger smutsiga kläder på golvet.
Lite skönt.
Och sen, nu vill jag också tillbaka. Men, okej, nu måste vi börja bädda sängen igen.
Ja, men lite skönt. Det tyckte jag faktiskt var skönt när Christian var borta. Lite att man kan liksom göra som man vill. Jag kan gå och lägga mig klockan 8 på kvällen i sängen med min iPhone. och bara mysa. Mm. Det gör inte jag. Om vi är tillsammans, då ska man ju umgås och man ska äta middag ihop. Jag kan skita och äta middag. Bara det tycker jag är asskönt.
Ja, och skita eller äta när man vill. För jag kan bli så här irriterad på Magnus. Han vill gärna äta middag klockan 6 varje kväll. 6! Vem är hungrig klockan 6?
Det är barntid.
Det är för tidigt. Och då blir jag så här, men gud, ät du nu om du är hungrig, absolut. Men jag är inte hungrig nu.
Men klockan 6 äter man ju när man är en småbarnsfamilj.
Eller hur?
Ja.
Men i Örby, när han var liten, då åt man klockan 6. Så han vill gärna liksom...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag tänker på det när du sitter och dricker kaffe nu. Du vet att i Kina nu så har Starbucks lanserat en ny kaffelattesmak som smakar fläsk. Alltså kaffe med fläsk som har blivit en superhit. Och jag vet inte, du ska inte dissa den. Tänk dig att det är lite så här sött fläsk. Om man har liksom hård stekt fläsk så det blir så här sälta på en latte. Kan inte det vara bra?
Alltså fy fan.
Ja,
jag vill inte ha varken salt eller socker i min kaffe, så att jag tackar,
jag dissar inte det helt och hållet. Ja. Men det var inte det jag skulle prata om, utan jag ska istället säga, mina damer och herrar, redan i förra podden så berättade vi om Pernillas diagnos, att hon nu har fått den, ADHD, och då sa vi, alla ni som är nyfikna på ADHD, skicka in frågor till oss för att vi ska bjuda in en expert, Lotta Borg Skoglund, som är docent vid Uppsala universitet, överläkare i psykiatri, och hon har även skrivit en massa fantastiska böcker när det gäller just ADHD. Senast då, Åren går, ADHD består, men även ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna och ADHD på jobbet. Alltså där har ni mycket att lära, men nu är det dags för oss och kanske framförallt dig att få fråga Lotta lite frågor.
Jag är tydligen en hundperson. Det visste jag inte innan. Hundpsykologen har ni fått hit.
Jag vet inte vad vi har för podd idag.
Lotta Borg Skoglund är en hundperson. Och förutom det så är hon också väldigt bra på ADHD. Och redan i förra veckans avsnitt...
ADHD, sa du.
Sa vi det.
Du sa det. ADHD.
ADHD. ADHD. Men då berättade vi om att du hade fått diagnosen.
Mm.
Och sen, det är många lyssnare som funderar och kanske har någon de känner eller har själva fått diagnos. Därför tänkte vi, nu tar vi hit Lotta. Och vad jag förstår så är du väldigt duktig och påläst på det. Du har ju släppt många böcker om ämnet också.
Mm. Ja, men det här är min grej kan man säga.
Ja. Mm. Ja, så ingen fråga vi kommer ställa här kommer du inte ha fått tidigare.
Nej, men testa mig. Vi får se.
Vi pratade ju lite här innan när vi satt oss. Och då berättade du att ADHD är ju... Och det berättade också han läkaren som gjorde utredningen på mig. Att först trodde man bara att killar kunde få ADHD. Mm. För att de är utåtagerande i skolan och man mätte det på det sättet. Och då kan jag fråga dig direkt. För jag förstår ju också att det måste vara svårare att se skillnaden. Hur vet man liksom skillnaden mellan ADHD? Och jag tänker, tjejer har ju väldigt mycket så här upp och ner när de får PMS och... Och vi har ju mycket hormoner i kroppen som spelar oss spratt.
Mm.
Så det kanske är därför det är svårt att veta.
Alltså liksom. Superbra. Och grejen är att vi har ju inte intresserat oss så mycket för hormoner. Alltså vi har gått ganska mycket på pojken och mannen som mall. Alltså i psykisk hälsa överhuvudtaget. Alltså egentligen i medicin överhuvudtaget. Mm. Så att vi kan ganska lite om det. Vi som träffar de här flickorna och kvinnorna, vi hör ju att de är ju som har jättemycket problem med sina hormoner upp och ner, och kanske ännu mer när man har ADHD och ADD och sådär. Men att det har ofta blandats ihop då med PMS, PMDS och deras ADHD-symptom som verkar så här kunna variera ganska mycket med till exempel menscykeln och i olika faser av livet. Så, där. Så att, vi tänker oss nog att det har liksom, blurrat bilden lite grann och kanske gjort att vi har missat lite grann av flickor och kvinnors ADHD och specifika utmaningar.
Mm. Men är det väldigt olikt då? Kill och tjej ADHD.
Nej, men så ska man inte säga. Men på gruppnivå så kan man säga så här. Och det är så här, alla vi som är föräldrar så här, slänger oss med det så här. Att, ja, men flickor mognar mycket tidigare. Mm. Och pojkar är liksom barn mycket längre. Så här. Och så är det faktiskt på gruppnivå också. Mm. Att flickor tidigare blir medvetna om så här, vad förväntas av mig. Alltså, man förstår liksom hur en liten duktig flicka ska vara i skolan. Och sen så kanske man går hem och så bryter man ihop hemma. För där är man liksom säker och trygg. Mm. Medan pojkar längre upp i åldern kanske inte riktigt inte fattar det. Men kanske inte heller kan hålla emot det. Så där syns pojkars ADHD-symptom mera i tidig ålder. Så det blir oftare så att pojkar då blir liksom skickade till för att göra en utredning. Eller att vi tittar på så här, men lilla Kalle här, han verkar ha varit jättetufft i skolan. Och han hamnar i bråk hela tiden. Och nu får han inte vara med i fotbollen. Och så här, vad är det? Ja, men det skulle kunna vara ADHD. Då är vi ganska snabba att tänka så här, undrar om inte Kalle har ADHD. Vi är typ så snabba att tänka det nu. Att vi börjar tro att vi kanske diagnostiserar nästan för många med ADHD. Med pojkar. Ah, 12-åriga pojkar med ADHD.
Men kan man se någon ökning? För man diagnostiserar ju eller utreder så många fler nu än förr i tiden. Mm. Tror du att det har blivit vanligare? Jag tänker på alla skärmar och sånt där. Kan det trigga igång? Eller?
Alltså, vi är mitt i det här så det är jättesvårt att utvärdera. Det vi nog kan säga så ganska säkert är att diagnoserna blir fler. Det beror nog ganska mycket på kunskap, att vi vet om det, att man ställer frågan idag, att du liksom får frågan så här, ja, men undrar om det här, att jag är på det här sättet, kan det bero på ADHD? Den frågan ställde vi oss inte för en kvinna i 40-50 års åldern för typ 30 år sedan. Så det är en anledning till att det blir vanligare. Men sen undrar man ju också, så här, för att de här diagnoserna finns ju aldrig i ett vakuum. Det är ju aldrig så att du liksom har en ADHD och bara har ADHD, utan det är ju så här, ja, men jag har svårt att koncentrera mig i skolan, eller jag har svårt att få till det med mina vänner, eller så. Det är ju alltid i relationen till en omgivning som har vissa krav på dig som du inte förmår att uppnå, och så blir andra irriterade på dig, eller andra tycker att du inte levererar, eller du själv känner att du klarar inte av det här. Så det är ju alltid, en diagnos är alltid i relation till en omgivning, så här, vad krävs av mig?
Om jag bodde på en öde ö och hade ADHD, då skulle ju jag inte lida av det på något vis.
Ja, men kanske inte, eller så skulle du det. Därför att du skulle så här inte komma upp ur din lilla säng där på den här öde ön och bara liksom inte gå och liksom göra upp en eld. Eller så här, om du har en typ av ADHD som gör att du inte kommer igång med saker. Eller så har du en typ av ADHD som gör att du liksom hela tiden är igång med saker men inte riktigt så här kan organisera dig. Och då kanske också skulle bli problem för dig att överleva på den här öde ön.
Det är så sjukt, för jag får så mycket svar. Det är så många poletter som bara trillar ner.
Men det är så häftigt med någon som har precis fått sin diagnos. Det är som en så här skatt. Kistan nästan öppnar och bara, aha, kan man se på det här? Man kan se det på det här sättet. Så här. Och det är ju ofta det vi ser från andra hållet, där vi som är läkare så här, får följa med på den här resan som är så himla rolig, den här resan efter. För då är det lite så här lucköppning, bara, kan se det, aha. Och man kan bli så himla mycket snällare mot sig själv, men också mycket mer så här, konstruktiv och ta mycket mer ansvar. Och det tror jag är en sak som inte folk fattar. De tycker så här, att varför ska man ha en diagnos när man är liksom så här, man har ändå klarat sig rätt bra och så här. Men att just det här att kunna ta ansvar för sin egen hälsa och för sin egen livssituation och för sina relationer på ett annat sätt och inte så här, man kan fortfarande säga, jag älskar ju så här, att man har en stor dos med humor runt sig själv, så att man ska inte ta sig själv på så mycket allvar och inte diagnoser heller egentligen om man inte måste för att det är liksom livshotande, utan att man kan verkligen se liksom saker och ting med en klackspark också. Men just att kunna ta det här ansvaret i att börja ta hand om sig själv bättre, ta hand om sin hälsa bättre, ta hand om sina relationer bättre, inte skylla på andra, för, som många har gjort, för att man blir så himla desperat, så här, men det här funkar inte, det måste vara någon annans. Varför kan inte alla andra lägga de här sakerna rätt till mig, till exempel?
Precis, men jag måste säga, jag har nog varit ganska duktig på att skylla på mig själv. Utan
ja, men
att veta
du är kvinna, va?
Aha, då är det bra. För jag säger alltid, jag blir tokig på mig själv. Mm. Jag blir tokig. För det har jag liksom, om jag och min man då har haft något, inte tjafs, men att jag blir arg och irriterad. Mm. För att jag, som du säger, inte hittar mobiltelefonen eller glömmer läsglasögonen eller glömmer kaffet som han hade gjort i ordning till mig på morgonen och så ställer på bänken och så glömmer jag det. Och då blir jag arg, irriterad. Och då kan han bli så här, men det är ju inte mitt fel. Jag bara, nej, alltså jag är arg på mig själv.
Och det... Ja, men det tror jag också. Och just det här med att omgivningen också kan få de här svaren och de här förklaringarna. För då kan ju omgivningen kanske hjälpa dig på ett bättre sätt. Istället för att säga så här, men Pernilla, vad la du dem senast? Eller så här, alltså,
det är en bra fråga i och för sig.
Men, ja. Men det hjälper ju inte då när man inte har ett närminne så kanske. Men, eller att liksom säga, ja, vad tänkte du på när du sa så där? Så här, ja, men jag tänkte ju inte så mycket då, utan det kom bara ut så här.
Exakt. Men jag kan, att man kan förstå lite som mer. Förälder, för jag har ju då en 17-åring som när han började gymnasiet och de sa att han var så stökig i skolan, vi gjorde en utredning, ADHD, han började med mediciner och det blev en helt annan kille, otroligt studiemotiverad och så vidare. Då kan jag få lite dåligt samvete, borde jag agera tidigare, borde jag sett tidigare, vad skulle hänt då, har jag liksom tagit bort bra skolår för honom? Hur ska man tänka som förälder?
Ja, men det är alltid, det går alltid att vara efterklok. Och jag tänker att man, så länge man som förälder är liksom intonad med och lyssnar på vad ens barn säger, så man kan ju inte kunna allting. Alltså, man kan inte kräva av att du som förälder ska veta exakt vad, liksom, hur ADHD tar sig uttryck hos barn eller ungdomar i den åldern och sådär. Men man kan kräva av sig själv, tycker jag, som förälder, att man lyssnar på och försöker att diskutera och vända och vrida på liksom vad mitt barn känner och upplever just nu. Det tänker jag, det låter som att ni har gjort det och sen har ni kommit fram till att man ska nog göra en utredning och sen har det blivit jättelyckat och bra för honom och han har fått den hjälpen och det stödet han behöver.
Ja, mina barn fick ju, jag tror ju, kan ju tänka mig att det finns någon sorts ADHD-diagnos även i dem, och de har också haft problem just i skolan med koncentration och allting, och vi gick ju aldrig, för att man gjorde inte det.
Nej.
Då när de är lite äldre liksom, eller alltså, det är ju inte så många år sedan som vi började egentligen. Ni läkare har ju säkert tänkt på det här länge.
Men inte så länge ändå egentligen. Alltså, inte så länge som man tänker. För, jag lyssnade ju lite grann in på ert samtal förra podden. Och då pratade ni lite grann om så här, hur länge har det funnits och sådär. Och det har ju funnits, alltså, när jag skrev min avhandling, då hittade jag ett citat i en så här, tysk lärobok från 1775 som beskriver ADHD på pricken.
Oj.
Om hur det är som tänker kring det idag. Mm. Så det är klart att det alltid har funnits. Det har alltid funnits de här barnen, det har alltid funnits de här barnen som sen blir vuxna och har de här problemen. Men precis som du sa, Sofia, så här, i ett samhälle eller i en värld där mobiltelefonerna liksom har dundrat in med skärmar som är liksom designade för att sluka vår uppmärksamhet. Och när vi har en diagnos som heter uppmärksamhet och motivation är liksom, är kärnan av vad ADHD är. Mm. Alltså att kunna hålla uppmärksamheten, men också att kunna bryta uppmärksamheten. Att man är så vansinnigt uppmärksam på fel saker. Kanske. Så här. Och att då ha de här liksom skärmarna och de här digitala medierna som är fantastiska på massor av sätt.
Men
som också stjäl uppmärksamhet. Och där de som är då lite mer sårbara för det här kommer att torska dit på det. Liksom. Mm. Och det ser ju vi liksom i forskningen kring ADHD. Att tar man de här dragen, har man mycket av ADHD-dragen eller har man ADHD-diagnos, då har man så mycket större risk att fastna i beteenden som inte är så himla nyttiga för en. Och det är allt ifrån liksom skärmar till faktiskt beroende av alkohol och droger som man har ökat risk för. Så det är jätteviktigt att veta om den här sårbarheten man har.
Mm.
Sen gillade jag en annan sak som ni sa, och det var det här som du sa, Pernilla. Alltså att du sa att ja, men jag har fått den här förklaringsmodellen nu och den kommer räcka rätt långt för mig. Det jag vill ha är typ så här verktyg. Alltså hur ska jag liksom så här, en lång snodd till dina glasögon.
Ja, exakt.
Nej, men så här, och det tycker jag också är en så här sund inställning till det. Liksom. Så här, du har klarat jättebra och du har liksom hittat en massa strategier och sen så behöver du nu lite nya verktyg i din verktygslåda utifrån den här nya kunskapen som du har. Att man inte så här, alla måste kanske inte ha läkemedel, alla kanske inte måste liksom så här, få liksom, eller få hjälp inom hälso- och sjukvården. Jättemycket tror jag man kan göra själv bara med den här kunskapen.
Precis, och att det kanske bara räcker att jag vet om det och att min omgivning vet om det, så man vet hur vi hanterar det här. Liksom. För då slipper man ju också massa irritationsmoment.
Ja.
Inte att man kan skylla på det, men att man...
Men alltså, jag måste få fråga en sak då. För den här frågan får jag så ofta, just så här för att jag jobbar mycket nu med så här, vad kan vi göra utanför hälso- och sjukvården. Vår forskning handlar om så här, flickor och kvinnor, de får sina diagnoser många år senare än pojkar och män. Och när vi tittar i vår forskning och vi pratar med de här personerna som är med i studierna, då säger så här, personal i hälso- och sjukvården säger så här, de här kvinnorna, de konsumerar så otroligt mycket vård och läkemedel. De är överallt i hela hälso- och sjukvårdssystemet. De har värk och de har utmattningar och de har sånt som, de är både i psykiatrin och i kroppsliga sjukvården, för de har problem med magen och de har problem med smärta och så här. Så de konsumerar, och det ser vi också så här, 10 gånger mer vård varje år om man är en kvinna som har ADHD eller om man är en kvinna i samma ålder som inte har ADHD. Så det är klart att de här kvinnorna tar jättemycket resurser. Men så vänder vi oss och pratar vi med de här kvinnorna och de är så här, men jag får ingen hjälp. Alltså jag blir missförstådd varenda gång jag kommer. Jag får bara fel läkemedel, jag får fel hjälp. Så här. Och då är det som så här, det här glappet mellan liksom att sjukvården sitter och säger så här, men vi lägger ju så mycket tid och resurser på de här kvinnorna. Och så pratar man med kvinnorna och bara, men vi får ingen hjälp. Det tycker jag är så fascinerande. Och så tänker jag så här, när du säger så här, ja men det är ändå superviktigt att få den här diagnosen. Alltså så här, hur mycket kan man, för i det här glappet finns just det här, hur mycket kan vi göra själv då? Om liksom inte sjukvården förstår och kan riktigt, och man själv kan inte heller. Hur viktigt är det liksom att få, jag har tänkt så här, men kanske inte är så himla viktigt att få en diagnos. Det kanske räcker med att man bara förstår sig själv, har jag tänkt. Men varje gång jag pratar med någon som har fått en diagnos så är det så här, men det var jätteviktigt.
Ja men i min värld så tror jag att det var viktigt nu när jag är i ett förhållande, när jag är gift. Mm. Jag var inte det förut, och när jag var själv så var det inte samma sak. För att då levde jag liksom själv, mina konflikter som jag haft med barnen i tonåren, där liksom jag och Bianca verkligen har kolliderat, antagligen för att då, om jag förstår saker rätt, vi hade ADHD båda två, vilket gör att det liksom krockade väldigt mycket. För att vi triggade varandra på samma punkter. Men sen bodde jag ju liksom själv och hade bara ett barn, och det har aldrig varit några konflikter, så att mitt liv var ganska, det var ju mest, ja, det där när, som jag och Sofia, som är två helt olika individer, då kan det ju kollidera, för du är speciell på ett sätt, för du är väldigt rak och
Jag vill
säga
klockan 3, så är det klockan 3.
Ja, det är så jobbigt. Konstigt. Vad fan har hon för diagnos?
Men helt så jobbigt normal.
Pernilla tycker att hon gör mig en tjänst när hon kommer för sent. För då kan jag göra något annat under just tiden. Liksom.
Nej, men tycker du måste lära bli lite mer flexibel.
Du är gratis tid nu.
Ja, bara. Jag kan känna så här, att du har något som triggar dig om det inte blir som säkert. Du har tänkt dig. Lite mer... vad heter det? Det måste vara på ett speciellt sätt. Annars blir din hjärna lite rörig, tror jag. Ja. Medan jag har väldigt lätt att tänka om och sådär. Men nej, så i mitt fall så var det nog mest att jag kände nu kunde det vara skönt att få en diagnos och få förklaringar på vissa ställen. För det är absolut inte så att det är ett problem i vårt förhållande. Men det kanske kan bli ett. Och nu vet vi ska göra. Däremot tänkte jag det intressant det där som du säger med flickor i skolan. För jag kom på att när man gör den här utredningen så vill de ju även då prata med ens föräldrar. Mm. Och då sa jag till handpsykologen att jag tror att min ADHD har kommit på senare år. För jag hade noll problem i skolan. Och jag är ett A-barn vad det gäller mina föräldrar. Vi har aldrig haft en konflikt eller bråkat. Men då satte jag ihop det lite som du gör med att ADHD i skolan har med att göra med att man är stökig. Eller liksom. Men... jag lyssnade ju inte på lektionerna, var otroligt ouppmärksam, för det var ju så otroligt ointressant för mig. Så jag fokuserade inte alls, medan jag var kanonelev på musiken och på roliga timmen, på gymnastiken. Och jag hade jättesvårt att komma i tid.
Mm.
Så att nu i efterhand har jag förstått att men det är ju...
Ligger, ja, men alltså det här är så spännande. Tänk om inte du hade haft din andas, stackaren. Får inte göra
Sluta andas.
Ja. Nej, men tänk om inte du hade haft din fantastiska musikaliska begåvning. Då hade ju du varit tvungen att liksom så här, försöka leva på det här skol.
Ja.
Hur hade det liksom ditt liv sett ut då?
Nej, men förstår du? Jag hade ju inte haft någon utbildning eftersom jag inte liksom orkade med gymnasiet, är fel att säga. Jag behövde inte gå gymnasiet, för då hade jag redan så mycket jobb.
Mm.
Så att det blev... Men alla mina, det är ju ingen av mina barn som har tagit studenten, för att ingen av dem orkade liksom genomföra hela gymnasiet och sen dök upp annat, om det nu var Let's Dance, i Benjamin och Biancas fall.
Ja, men de är ju också
och så hittade de sitt andra kall i livet.
Och då måste man alltså fråga sig, tycker jag, så här, som vi pratade om, Sofia, så här, är superkraft eller inte? Nej, men ADHD har ju funnits där. Den gjorde ju att ni hade svårt i skolan. Sen har ni lyckats allihopa på grund av begåvning.
Mm.
Men det är vi till tusan om det har så mycket med ADHD att göra. Sen finns ju den med liksom, i mixen förstås, tänker jag. Men, men någonstans måste jag ändå säga så här, att ni är så begåvade i er familj. Skulle jag inte vilja sätta upp på ADHD-kontot, utan sätta upp det på er musikaliska begåvning och er kreativa begåvning. Mm. Sen, vi vet faktiskt inte om de två sakerna hänger ihop. Att man, alltså alla med ADHD är också supermusikaliska. Nej. Det är man inte. Det kan jag säga direkt, att det har jag massa exempel på när man inte...
Så här, men är man inte ofta väldigt kreativ och
vissa. Mm. Men det finns ju också den här ADD med personligheten som inte känner igen sig i det här alls. Och då blir det så här orättvist. Jag stod och pratade med en mamma som var så här, jag är så tacksam att du håller emot lite grann i den här superkraftsdiskussionen. För jag har en dotter hemma med ADD och hon har inga superkrafter. Mm. Och det är så tungt då att liksom, och jag tror att det är att det är vanligare. Jag tror att det är bättre att vi pratar om så här, men att vi liksom så här försöker bryta upp det lite grann och se liksom att vi människor är ganska så komplexa och att vi har kanske någon med, som du då har ADHD, och sen också har en massa delar av dig som är begåvningar. Alltså man har styrkor och sårbara sidor liksom, och en sårbarhet hos dig är ADHD, men en styrka är liksom din kreativa och musikaliska del, tänker jag.
Ja, och vi hittar ju alla våra liksom vägar att gå till det vi vill jobba med i livet, och jag menar, egentligen är det så här, varför ska man vara en sämre människa för att man inte är bra på matte eller geografi? Jag är ju bra på andra saker som har hjälpt mig i mitt yrke. Så att det kan ju också bli fel ibland när det blir så här, jaha, vad du är puckad som inte...
Ja, men och det är det jag menar med det här samhället. Så här, vad gör samhället då i till att vi har ett kanske behov av att ha väldigt många fler diagnoser idag? Mm. För att om man ska klara av skolan i ett samhälle som är ordnat som samhället är ordnat idag, så tror jag att vi kommer vara tvungna att räkna med att 15-20% av våra ungdomar kommer behöva diagnoser. Mm. Därför att det är en skola där alla ska klara skolan på samma sätt i princip, fram till att man går ut liksom högskolan. Alltså så här, det är ju liksom, det har gått liksom till en likriktning av att, om en tanke om att hjärnan funkar likadant, så här ska vi lära, men man lär sig jätteolika. Och jag tänker att skulle vi kunna så här, skapa ett samhälle där vi, som vi bygger mer på liksom, våra faktiska kunskaper om hur hjärnan funkar hos olika personer, så tror jag inte vi skulle behöva så många diagnoser heller.
Nu ska vi ta lite lyssnarfrågor här. En Johanna har skrivit så här: om man får diagnosen ADHD mild, medel, svår eller grov. Du fick ju mild, va? Mm. Min son fick medelgrov. Är det då denna diagnos fastställt eller något som kan ändras åt båda hållen? Frågar Johanna.
Jättebra fråga. Och det kan det ju göra. För att ADHD finns ju inte i ett vakuum. Den är alltid i relation till en omgivning. Så att problemen kan ju vara allvarligare i en annan... Hade du kanske så här, jobbat som revisor, så hade du kanske haft en ADHD som hade varit ganska grov då.
Åh, vad svårt.
Det hade nog blivit en ganska svår form av ADHD i den kontexten då.
Herregud.
Nu kan du liksom, nu har du ordnat ditt liv så att, och människor vet om hur du fungerar, och liksom du är uppskattad och accepterad för den du är, och då är din ADHD liksom inte så funktionsnedsättande för dig. För det handlar om en funktionsnedsättning. Så, jag skulle säga att ja, och det kan ändras. Man kan ju också växa ur sin ADHD. Det är jätteviktigt att veta att alla som har ADHD som barn har inte nödvändigtvis det som vuxna. Man tänker att så här, kanske en fjärdedel kan växa ur det. Framförallt om man har en lindrig form av ADHD som barn, så kan man, om man får rätt stöd och kanske man får liksom läkemedel för vissa, så här, och så kan man faktiskt så här växa ur det och inte ha så stora problem som vuxen.
Som 8-åring så kommer du ha vuxit ur det, Pernilla.
Det är mycket
möjligt. Skönt. Okej, en Jessica undrar här: om man skulle prova medicin för ADHD, hur märker man då om medicinen funkar? Är det enbart kopplad då till koncentrationen, eller är det även med känsligheten för andra människors känslotillstånd och så vidare?
Det är också så här väldigt individuellt, så det vet man inte riktigt innan. Och vi är inte så himla sofistikerade, vi som är psykiatriker heller, så vi har inte några så här sätt att mäta det på. Och mitt sätt brukar vara då att säga så här: okej, vad är din ADHD, är det som skapar mest problem i ditt liv? För då är det det vi ska ha sikte på nu, och se om du blir liksom bättre, eller om det till och med kanske går åt andra hållet. För man kan ju få biverkningar av medicinerna också som kan göra vissa symptom sämre. Så att jag brukar tänka så här: nu sätter vi upp 3 realistiska, individuella och mätbara mål för dig. Alltså de ska vara realistiska, så här: kan ADHD-medicin överhuvudtaget åstadkomma det här? Är de här målen viktiga för dig? Och hur ska vi liksom tänka som en forskare ungefär? Hur ska vi mäta om vi är på rätt väg? För det är ju jätteviktigt. Annars är det ju svårast som finns. Så bara, hur mår jag idag då? Är det jag bättre eller sämre? Så att utvärdera sig själv, det är nästan omöjligt. Liksom. Så man måste sätta upp det och sen så titta tillbaka, så här, men hur blev det då? Och då brukar jag också tänka ganska mycket så här, kanske inte hur mycket, så här, jättemycket fokus på hur man mår, utan mera hur det går. Alltså för går det bra så brukar man må bra, så tar det liksom i andra ordningen då.
För jag tycker det är lite jobbigt som förälder då, när min son tar medicin, då funkar det jättebra i skolan, verkligen bra betyg och jobba på och sådär. Men han själv tycker att han blir en tråkig person. Han vill egentligen inte ta medicin, och då har jag sagt så här, men
ta det nu när du går i skolan under den tiden. Sen kanske känner jag som vuxen kanske han inte kommer göra det i samma utsträckning. Men det är väldigt jobbigt som förälder att se ett barn som blir lite låg, som jag upplever honom, lite deppig på eftermiddagarna, från att ha varit en glad kille.
Oj, ja, det är ju inte...
Ja, men det är
vissa upplever det ju precis så. Och när man tänker på vad ADHD är, och att ADHD också är impulsivitet till exempel, att man gör saker och man liksom får en ett infall och så bara gör det så här. Det blir ju på ett sätt en del av någons personlighet. Och blir man då väldigt mycket mindre impulsiv så tycker ju andra, kanske också man själv, att man så här, vad tråkig du har blivit. Men det går bättre i skolan. Så här. Och ju äldre barn blir, desto mer kan man ju tycka ha den diskussionen mer om att men nu kanske man kanske tar det här. Det här kanske är liksom en trade-off på att ja, jag får känna mig lite tråkigare nu, men det kan det vara värt för att klara skolan. Och sen kanske man inte måste... Och för många kvinnor är det också så att man väljer att medicinera i vissa perioder av livet som är mer utsatta och kanske inte i andra. Och så att jag tänker att man ska ha en stor respekt för att många upplever sig liksom lite så här... Ja, och förändrade, vi vill ju ha en förändring. Alltså, vi tar ju medicinen för att vi vill åt en förändring. Så att all förändring är inte nödvändigtvis dålig heller. Men det där hör jag ganska ofta. Och det är, jag tycker man måste ha respekt för det och ta det på allvar.
Nej, men jag ibland då, när han inte tar medicinen och han får de här som han får, kort stubin, ilskutbrott, när maten inte är rätt och så vidare, eller vad det nu kan vara. Då slungas man ju tillbaka till innan vi gjorde utredningen och innan medicinen. Men gud, hade vi såna här ilskutbrott dagligen? Ja, det hade vi. Vi gick lite grann på tårna och sen var han superglad, jättehärlig också. Men det var kort stubin liksom. Och han menade inget illa, men han sa elaka saker och så vidare. Det gör han ju aldrig på medicin. Så att man också vänjer sig som förälder mycket vid de här ilskutbrotten. Ja. Och sen efteråt så bara, gud, tog vi det här? Okej, vi tar en fråga här från Maria, eller det kan vara min son under pseudonym här. Kan man dricka alkohol när man börjar ta medicinen?
Där brukar jag som läkare säga nej, och det beror på flera olika orsaker. Dels att ADHD-läkemedel och alkohol påverkar dopamin, båda två. Så det kan bli liksom för mycket. Det kan också vara så att ADHD-läkemedlet gör att man inte riktigt känner av sin brusning, så man dricker för mycket och så inser man för sent att man har blivit för brusad eller för full. Och sen är det också så att effekterna, man tar ju medicinen för att få effekt på sina ADHD-symptom, och alkohol är ju typ det sämsta för ADHD-symptomen. Så då får du dels kanske mer ADHD-symptom för att du dricker alkohol, och så funkar medicinen då sämre för att du dricker alkohol.
Och håll koll på medicinen, säger jag, för det där vet jag, det är hett bland ungdomar att försöka liksom dela till sig från kompisar med ADHD. Håll koll på medicinen.
Det är jätteviktigt. Vi vill inte ha läckage av ADHD-läkemedel, därför att det finns en vits med att man träffar en läkare i utredningen och sen också när man får medicin. Därför att vi som läkare har jättestora säkerhetsmarginaler med
vi tar en kortare svar. Förlåt, jag är lite stressad nu.
Nej, men vi jobbar jättemycket med liksom att läkemedel måste vara säkra. Så därför ska man ha en läkarbedömning. Man ska inte låta någon som inte har ADHD och inte har gjort en läkarbedömning få medicin.
Men tack snälla för att du kom. Det är jättemånga frågor som vi nu inte har besvarat här. Men jag tänkte att vi lägger upp uppgifter till hur man kontaktar dig och er. Och hur de kan få svar på frågor på vårt Insta-konto. Och så kan man ju läsa din bok såklart.
Man kan läsa en bok om
ADHD består. Den är något för dig.
Jag är dålig då på att läsa böcker för jag zoomar ofta ut. Men man kan ju också lyssna på ljudbok. Precis. Och där pratar du.
Jättefort.
Vad skönt. Ja.
Och glöm inte att gå in på letterlife.se. Alltså letterlife som det står för bokstavslivet.
A letter som bokstav.
Letter, life. Så bokstavslivet. Där finns det massor av information om just kvinnor och ADHD, hormoner.
Och du jättebra. Har ADHD också?
Ja.
Okej, och du har ADHD. Så jag har suttit här och...
utanför.
Kämpa lite utanför och det har gått väldigt fort.
Vi tycker att det är normal fart.
Ja, precis. Tack snälla för att du kom.
Tack snälla Lotta.
Tack.
Ja, men har du lärt dig något nytt nu då?
Ja, massa. Jag tyckte det var så... Det är så fantastiskt. Det är faktiskt... Jag får svar på väldigt många frågor. Det är mycket som landar, poletter som trillar ner. Mm. Och jag tyckte det var otroligt att jag inte... Man är inte ensam dessutom. Till och med Lotta har ADHD.
Nej, men jag kände det när vi hade pratat ett tag. Hon pratar väldigt fort. Jag bara undrar om hon har ADHD. Började jag tänka.
Ja, vi fattade varandra väldigt, väldigt mycket.
Lotta Borg Skoglund som sagt var. Och vi lägger upp all info på vårt Instagram. Och så om ni har frågor vidare. För det var, ni har skickat in massor med frågor. Men tiden gick fort när man har kul. Jag ska avsluta podden med att ge dig någonting som du ska ta med dig till din mamma. Och det här är från vår kompis Ulf. Ulf har ju gett dig ett par ananasskor.
Två par? Nej, eller just det, de menar du.
Jag precis snott. Jag gav dig ett par, men då hade jag ju då... hade han beställt samtidigt och tipsat mig om de andra skorna. Så att jag säger, han gav dig pannarna skor också.
Ja, jag fick
också.
Ett par till sen också faktiskt. Ja.
Och mig har han köpt semmelskor till. Det är så gulligt. Och nu var han inne i butiken och sa, kan du ge det här till Pernilla så hon kan ge det till sin mamma? Så du ger det till dig nu.
Gud, ska jag öppna och se vad det är? Det är ett glasögonfodral ser det ut som.
Och det är väldigt gulligt av Ulf då att liksom verkligen göra det där som alla borde göra. Tänka till när man köper present att det passar personen i fråga.
Oj, oj. Nej men gud, min mamma älskar fjärilar. Mm-hmm. Mariposa, som hon säger. Och det här är ett par fjärils solglasögon och med glitter och strass och grejer. Och min mamma kommer älskar dem. Tack Ulf. Och jag ska faktiskt åka ut till min mamma och pappa ikväll och jag ska verkligen liksom fånga varenda stund med dem och ta tillvara och filma dem och hitta på roliga saker för att jag blev så inspirerad av, av Filip och Fredriks film
Den sista resan.
Se den.
Men puss och gram min lilla ADHD-kompis. Nu avrundar vi den här podden.
Puss och gram snyggis. Älskade hejdå. Vän. Hejdå, puss.
Och vilken låt ska vi avsluta med? Jo, men vi kan väl avsluta med min kompis Emilia Pantics låt För evigt som släpps idag, fredag 8 mars. Som är en jävligt bra låt. Hoppas alla en bra helg, god kväll och god dag och god morgon. Hej!
När allt känns för svårt, håll min hand. Du får mig att känna att jag klarar allt. Utan dig har världen ingen melodi. Vill aldrig ha en värld där inte du är min. Var nära mig, så tätt intill. Var nära mig, för evigt kan gå långsamt. Men du får tiden att försvinna som den är. Låt mig aldrig gå, håll mig varm. Vem hade jag varit om du inte fanns? Varje ord du säger blir en melodi. Jag kan varje ton, jag kan det utan till. Var nära mig, så tätt intill. Var nära mig,
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.